Du får gärna stå upp medan jag läser två små korta verser. En ifrån Gamla testamentet, ifrån Jeremia 33 och vers 3. Där står det så här. Det är Herren själv som talar. Ropa till mig så vill jag svara dig och låta dig höra om stora och ofattbara ting som du inte känner till. Och i Efesierbrevet kapitel 3, vers 20-21, så står det så här. Han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss, genom den kraft som verkar i oss, hans äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla generationer i evigheters evighet. Amen. Varsågod sitt. Tack Herre att du vill låta de här verserna få liv för oss. Tala till oss genom din heliga ande idag. I Jesu namn. Amen. Tänk dig att du träffar Ingvar Kamprad, Sveriges kanske rikaste man, på en bjudning. Och i det här samtalet så räcker han fram sitt visitkort. Och så säger han, varsågod, skulle du få problem eller skulle du behöva hjälp med något som är väldigt angeläget, så bara slå en signal. Vad skulle du göra med det visitkortet då? Skulle du slänga undan det? Eller skulle du liksom ha det allra närmast här eller i din plånbok? Jag tror det, eller hur? Och naturligtvis skulle du utnyttja den här möjligheten för något angeläget som du brann för. Ingvar Kamprad, han är en baggis, ett litet människokryp jämfört med Gud. Han som sa till Jeremia, så säger Herren, han som har gjort jorden, han som har danat den och gett den en fast form, han vars namn är Herren, ropa till mig så vill jag svara dig och låta höra dig om stora ofattbara ting som du inte känner till. Det här är en inbjudan från Gud, han som är skapare, han som har omsorg om dig och mig. Det är hans visitkort till dig och mig, skulle jag vilja säga. Du kommer få ett sånt här visitkort när du går ut sen. Och jag hoppas att du har det nära till hands och kan påminna dig om detta. Ropa till mig. Han bjuder in dig och mig. Han utmanar dig och mig att räkna med honom i livets alla olika situationer. En inbjudan till en bönegemenskap med himmelens Gud, där du och jag kan få uppleva långt mer än vi någonsin kunnat drömma om. Följ med mig i några tankar och tillämpningar på vad den här inbjudan kan innebära. Jag tror att det handlar om vi tar nästa bild här. Först och främst får vi ropa till Gud för oss själva, för våra närmaste, det som vi kallar vår personliga sfär. Jeremia själv, han befann sig i en oerhört svår situation när den här inbjudan kom till honom. Han var i fängelse, läser vi i vers 1, just i Jeremia 33. Herrens ord kom till honom när han ännu satt inspärrad på vaktgården. Hela Jeremias liv var kantat av lidande och problem av olika slag. Och det är viktigt om att livet är tufft ibland. Vi kommer inte undan svårigheter. Nu i veckan så i min personliga andakt så läste jag från psalm 34 och 19, och i levande bibeln så står det så här. En god man får också uppleva lidande och smärta. Han kommer inte undan det. Men Herren hjälper honom och skyddar honom. Jesus lovar inte heller sina lärjungar ett lätt liv. I världen lider ni betryck, men var vid gott mod, jag har övervunnit världen, sa han. Ibland kan det verka som att Herren testar den som vill följa honom extra mycket för att se om vi verkligen litar på honom. I förra veckans onsdagsbön, vi brukar ha bön och bibelsamtal på onsdagar, så läste vi om Abraham och Sara. Hur Gud kommer till Abraham där han bor i sitt tält. Då är han 100 år gammal och Sara är 90 år gammal. Och så får Abraham för 5:e gången det löfte som han hade fått 25 år tidigare att han ska få en son. Redan då, 25 år tidigare, så var löftet: du ska bli ett stort folk. Du ska få en son. Och jag funderar på hur många gånger som Abraham och Sara under de här 25 åren ropade till Gud om att han skulle uppfylla sitt löfte. Och när man läser i första Mosebokens 18 så ser man att Sara, hon hade gett upp. Hon var lite cynisk faktiskt nu. Så att när hon hör om det här löftet igen så ler hon och tänker: vad tror Gud egentligen, jag, 90 år gammal kvinna, ska jag kunna bli gravid? Alltså, det här var mänskliga människor. De var inte supermänniskor, de var som dig och mig. Och ändå det märkliga, Abraham fortsatte att lita på Guds löfte. Han fortsatte att ropa till Gud. Och så sker det här undret, Sara blir gravid. Och så får Abraham se Gud gripa in i familjelivet. Och så bekräftar Gud det som han hade sagt ett år tidigare till Abraham. Hörde du, skulle något vara så underbart att jag inte skulle förmå det? Finns det någonting som är så underbart att jag inte skulle förmå det? Här finns, tycker jag också, i det här ett litet ord av varning. Jag tror att Gud i sin oändliga nåd, han faktiskt griper in som svar på förtvivlade rop om hjälp. Även från människor som inte brukar umgås med honom. Gud är god. Och ofta kan det här bönesvaret bli en väckarklocka som får människor att söka Gud. Men jag tror att han i första hand bjuder in dig och mig till en förtrolig vandring med honom. Så här står det i psalm 25 och 14. Herren är vän med dem som fruktar honom, och de får insyn i hans hemligheter. Tycker det är ett fantastiskt ord. Han är vän. Han vill vara vän med dig och mig. Och just till Abraham så säger Gud i samma kapitel där han kommer till honom: skulle jag kunna dölja för Abraham det som jag tänker göra? Och jag tror att just att Gud bjuder in dig till en gemenskap med honom dag för dag, som vi sjunger i hemmets tysta vrå, det har fantastisk betydelse. Det är inte längden som avgör, det tror jag inte. Utan det är att regelbundet möta far i himlen. Att lyssna till vad han säger och att faktiskt ropa till honom. Lägga fram alla behov som vi har. För han vill inget hellre än att visa dig och mig stora ofattbara ting som vi inte känner till. Jag vill dela med mig bara några saker här. Jag har fått löfte av min dotter Sara och hennes man Samuel att dela det. Alltså, vi har ropat till Gud i familjen. Verkligen ropat till Gud att Samuel skulle få ett jobb. Det har verkat totalt omöjligt. Det finns inte många jobb som ortopedtekniker. Och det var liksom, stängdes den ena dörren efter den andra. Och det har gått en lång, lång tid. Och det har verkat totalt omöjligt. Och så fortsatte vi att ropa till Gud. Och det öppnades en möjlighet i Mölndal att han skulle få ett jobb. Men så var det nästa omöjlighet. Ni vet hur svårt det är att få en lägenhet i Göteborg. Och så fortsatte vi att ropa till Gud: Gud, låt det också lösa sig med det. Och så löste det sig. De får en lägenhet 750 meter ifrån Samuels arbetsplats. Och nu på imorgon så ska Helena och jag hjälpa dem med flyttlasset. Ja, det är inte vi som tar flyttlasset, de får hjälp med det. Men vi ska vara med och hjälpa dem att flytta in. Gud, hör bön. Jag nämnde här tidigare också för Samuels styvmor. Hans mor dog i cancer för många år sedan. Och hans far gifte om sig i fjol. Och det konstaterades att hon hade en 3 centimeter stor tumör i ena lungan och 1,5 centimeter i den andra. Och vi sa, nej men Gud, det kan inte vara meningen att han ska förlora sin andra fru i cancer också bara strax efter att han har gift sig. Och vi ropade till Gud. Och många har ropat till Gud. Och när de för nästa gång var uppe i Linköping och tog en röntgen, så var den ena cancertumören helt borta. Den var försvunnen. Den fanns inte längre. Och nu ska hon snart opereras för den här andra lilla cancertumören, och prognoserna är goda, säger hennes syster som är cancerläkare. Ropa till Gud för allt det som tynger dig i din personliga sfär. Okej, det är inte alltid som vi får svar på det viset. Det vet vi. Men det lönar sig att ropa till Gud. Han finns där och han bryr sig om oss. Det andra det är ropa till mig för församlingen. Om vi tar nästa där. Jag tror det är den andra cirkeln, den större familjen som du och jag tillhör som Guds barn. Johannes ägnar ett helt kapitel åt Jesu förbön för församlingen i Johannes 17. Jesus ber för oss. Tycker det är fantastiskt. Jesus ber för församlingen. Och han bad inte bara då, han fortsätter att be på faderns högra sida. Det har vi Guds ord på. Han ber för dig och mig. Visst är det fantastiskt. Och Paulus påminner oss gång på gång hur viktigt det är att be för församlingen. Och vi hörde ju här Emmy läsa inledningsordet, en bön, som är en av mina favoriter, just de här orden. Jag ber att er kärlek ständigt ska växa och bli rik på insikt och urskiljning, så att ni kan avgöra vad som är väsentligt och stå rena och skuldfria på Kristi dag. Du kan mycket väl ta en del av de här bönerna. I Efesierbrevet, i Filipperbrevet finns många andra platser där Paulus ber församlingen. Du kan göra dem till dina egna. Be för församlingen. Och jag tror det är två saker i huvudsak som vi ska be för vår församling. Det ena är det som har poängterats här, som Kerstin poängterade i början här också. Att vi som syskon ska växa i kärlek till varandra. Vi har inte valt varandra. Lika lite som syskon i en familj väljer varandra. Utan vi har fogat samman i den här kroppen från det ögonblicket som du och jag sa vårt ja till Jesus. Vi är olika, vi har olika åldrar, olika styrkor, olika svagheter, olika problem som du och jag brottas med. Och det är klart att det blir spänningar och konflikter ibland. Det vore konstigt annars. Men så finns det någonting där på djupet, eller hur? Vi hör ihop. Vi är syskon. Och som syskon så kan vi mötas i uppriktighet, i förlåtelse. Och det är det som vi ska be för vår församling. Att vi kan bli en sån där slittålig gemenskap. Där vi kan få uppleva just det här som Paulus säger, både bredden och längden och höjden och djupet av kärleken. Jag tror att med det så menar han att liksom det är en kärlek som aldrig liksom tar slut. Låt oss be om det för vår församling det här året. Det andra jag tror att vi ska be för, det är att vi får tillökning i familjen. Att vi får tillökning i den här familjen. Den här församlingen hade sin höjdpunkt medlemsmässigt 1975. Då var det 343 medlemmar. Ni som levde då, ni minns det. Jag var själv inte här då, men jag var ung på 70-talet. Och jag vet vilken fantastisk atmosfär det var på många håll. Det var faktiskt en tid på många sätt av väckelse. Inte minst Jesusväckelsen, som vi ungdomar som växte upp nere i Broaryd fick uppleva då. Och ja, Ni vet själva, ni som levde då, hur det var. Fortfarande många som kom till tro. Men sen kan vi bara konstatera att det har gått neråt ända sedan dess. Dels handlar, och det här är inte bara för oss, utan det är hela kristenheten i Sverige, så är det tyvärr så med en del. Dels handlar det naturligtvis att väldigt många av våra äldre vänner har fått flytta högre upp. Jag tittade i statistiken och såg att de sista 15 åren så är det hela 70 medlemmar i den här församlingen som har fått hembud. Det är rätt så många. 70 av våra äldre vänner som har fått flytta högre upp. Tyvärr har vi inte haft glädjen att se motsvarande antal komma med in i församlingen på bekännelse. Det är många faktorer, sekulariseringen i vårt land. Det finns sociala faktorer. Många har flyttat till annan ort. Men jag tror att vi behöver ett krismedvetande. För att det är klart, skulle man dra ut den linjen rent mänskligt sett ifrån 75 och fortsätta som det är nu, så ungefär om 40 år, då är vi framme i mitten på 2000-talet. Då är vi kanske 5-10 medlemmar i den här församlingen. Om det skulle fortsätta som det är nu. Men jag tror att Guds statistik och Guds sätt att räkna, det är så annorlunda mot hur vi räknar. Och det här som Jeremia 33:3 kom in. Ropa till mig så vill jag svara dig och låta dig höra om stora ting som du inte känner. I Israel då så var det kris. Och hela landet anfölls av Babylonien. Det var stor kris. Men då säger Gud som svar på den här bönen: jag ska vända Judas öde och Israels öde. Jag ska bygga upp dem igen som de en gång var. Jag ska rena dem från all den synd de begått mot mig. Jag ska förlåta dem alla de synder de begått och förövat mot mig. Och staden ska bli mig till glädje och berömmelse, till pris och ära inför alla jordens folk. När de får höra om allt det goda jag har gjort för dem. Och så fortsätter det. Att alla de städer som har förhärjats och som nu ligger öde ska befolkas. Det är en underbar vision. En underbar framtidsvision om att Gud kan vända en situation. Och jag tror att det kommer en tid då även här i vår bygd vi kommer att få se de börjar inse att livet är tomt utan Gud. Det går inte att lita på det materiella. Det håller inte när det blir kris. Och det här leder mig automatiskt till den tredje cirkeln. Ropa till mig för bygden du bor i. Jeremia, han ropade gång på gång till Gud för Jerusalem. Och så kommer ju svaret som jag läste här. Om just Jerusalem. Jag ska bygga upp den här staden igen. Jag ska välsigna den. Jag ska fylla alla de ödelagda städerna i Israel. Gud vill välsigna bygden vi bor i. Jeremia, han hade bara några kapitel tidigare också fått ett budskap från Gud till judarna som redan hade förts bort till Babylonien. Vad säger han till dem? Jo, så här står det i Jeremia 29:7. Gör allt för att den stad jag har deporterat det till ska blomstra och be till Herren för den. Till dess välgång är er välgång. Det är ett väldigt, väldigt intressant ord. Be till Gud för staden du bor i. Dess välgång är er välgång. Och sen kommer detta underbara ordet. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Välgång och inte olycka. Jag ska ge framtid och ett hopp. Och jag tror att det här gäller också bygden vi bor i. Att vi får be för vår bygd. Be för vår arbetsplats. Be för dina arbetskamrater. Be för alla de som styr och ställer i vår kommun. Du har kanske märkt att vi har tagit ett initiativ nu i vår att bjuda in representanter från vår kommun till en gudstjänst i månaden. Och det kommer vi fortsätta med under våren här. Varför gör vi det? Jo, därför att vi tror att vi som församling är viktig. Att vi kan bli en välsignelse för vår kommun. Att våra böner kan göra skillnad. När vi ber så handlar Gud. Han vill att vi ska vara ljus och salt i den här kommunen. Att vi ska ge smak åt den här kommunen. Men om saltet hindra det som vi kallar för förruttnelse. Det som bryter ner, det som förstör. Och Jesaja han säger angående det här i ett kapitel. Det är ju en annan av de stora profeterna. Han talar om det här, de som ber för sin bygd, för sin stad. Så här säger han i Jesaja 62. På dina murar, Jerusalem, ställer jag väktare. De ska aldrig tystna varken dag eller natt. Ni som ropar till Herren, ge er ingen ro. Och ge honom ingen ro förrän han upprättar Jerusalem och hela jorden sjunger dess lov. Hör du det? Ge honom ingen ro. Gud älskar när du och jag ropar till honom. Och han vill att vi ska fortsätta med det. Att be till honom. Be till honom också för vår bygd. Och så leder, så står det, tills hela jorden sjunger dess lov. Och det leder till den sista cirkeln här. En hel värld. Ropa till mig för en värld i nöd. Gud vill vidga dina och mina cirklar. Att vi ber. Inte bara för oss själva och våra närmaste, utan, och inte bara för vår församling, inte bara för bygden, utan för hela den här världen. En värld i nöd. Vi har en kallelse som inte är begränsad till den här bygden. Jesaja såg det här tydligt. Och så här sa han i Jesaja 49. Lyssna till de här orden. Jesaja 49:6. Gud säger, det är inte nog att du är min tjänare som upprättar Jakobs stammar. Och för tillbaka Israels överlevande. Jag ska göra det till ett ljus för andra folk. För att min räddning ska nå ut över hela jorden. Gud vill att vår församling ska få lysa. Inte bara här i bygden utan ut över vår värld. Folk. Och det här perspektivet förde Jesus vidare till sina lärjungar. Och det drev Paulus att hela tiden gå vidare. Och jag tror att mission, det tar sin början i bön. När du och jag börjar be så lägger Gud en längtan i våra hjärtan att föra hans kärlek vidare till andra folk. Vi har missionärer i Chad, vi har missionärer i Mozambique. Det är inte bara tradition, utan det är församlingens innersta väsen att vara missionerande. Att föra ut Guds ord till andra folk. Och här behöver vi också ropa till Gud. Just nu är det stor kris uppe i norra Mozambique. De har haft fruktansvärda översvämningar. Ni som inte har fått deras brev på mail, det finns en del brev där ute. Ta gärna det och läs. Och bed för dem just nu. Det är tufft uppe i Pemba. Be för dem i den här krisen. Och våra vänner i Chad. Bara på andra sidan Chadsjön så finns Boko Haram. Som nyligen förstörde en hel stad precis vid gränsen till Chadsjön. Den som är liksom gränsposteringen mot Chad. Det är inte svårt för dem att ta sig över Chadsjön och in i det område där våra missionärer arbetar. Så låt oss be om Guds beskydd över dem och över deras arbete, över Wilhelmssons arbete. Ropa till Gud, be i din bönekamera också för mission. Och för Syrien, för Irak, för våra kristna trossyskon där. Hörrni, det lönar sig. Visst var det fantastiskt det vi hörde om Suleiman och det arbete som stod och den här stora Christmas Love Parade som de genomförde i Karachi. Ett svar på bön där Gud gjorde under, fick liksom sprida Guds kärleksbudskap till denna 20 miljon stad. Det var ett under. Och nyligen så skickade de ut ett brev till. Och så bad de för en samling som Suleiman skulle ha nu i slutet på förra veckan. För alla PIA:s personal, alltså pakistanska flygbolagets personal. Och han fick som första kristen någonsin ett tillfälle att ge ett vittnesbörd. Och nu kom det ett brev där de tackade Gud för detta fantastiska tillfälle och hur det togs emot. Och då skriver Tina att andra som kom upp, tjänstemän och höga officerare, citerade detta och sa att det här var det bästa som vi någonsin har hört. Det här behöver vi ta till oss. Hör ni, Gud svara på bön. Ropa till mig. Som sagt, när du går ut härifrån så kommer du få ett sånt här litet visitkort. Jag kallar det för Guds visitkort. Där finns de här två verserna. Ropa till mig så vill jag svara dig. Och så finns på baksidan detta löfte. Han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss genom den kraft som verkar i oss. Hans är äran i församlingen och i Kristus Jesus. Genom alla generationer i evighetens evighet. Vi ber. Ja, Herre, vi tackar dig. Tack för att du är en Gud som hör bön. Tack för att du är en Gud som bjuder in oss till en gemenskap med dig själv. Tack för att du är en Gud som utmanar oss att faktiskt ropa till dig. Att ropa till dig för våra personliga behov, för vår familj, för våra barn, för våra närmaste släktingar. Herre, jag tackar dig att du är en Gud som älskar att lyssna till oss. Ibland förstår vi inte varför vi får fortsätta ropa år efter år, precis som Abraham som ropade i 25 år efter en son och fick vänta så länge. Men tack Gud att du är en bönhörande Gud, även om svaret ibland dröjer väldigt, väldigt, väldigt länge. Tackar du också för att ropa till dig för vår församling. Och vi ber Herre att vi ska få vara en församling med en kärleksfull atmosfär. Och en församling där vi får se dig gripa in. Och en församling som får föda nya barn. Där vi får se människor komma till tro. Och vi ber för vår bygd Herre. Vi ber att vi ska få vara salt och ljus i den här bygden. Att du ska välsigna våra företag. Välsigna skolorna. Välsigna våra arbetsplatser. Och så tackar jag att vi också får be för en värld som behöver dig allt mer desperat. Tackar du med Diana och Sante där de finns i den svåra situationen med översvämningar som är nu. Tackar du håller din hand över våra vänner Wilhelmssons Herre. Och du beskyddar och bevarar dem och låter ditt ansikte lysa över dem. Också nere i Båstad, att det arbete får bära frukt och gå vidare i både Båstad och Förslöv. Tack Gud att vi vet att det lönar sig att be, därför att du är Gud och du har all makt. Amen.